Vi har ju haft kallt. Och nu har vi ganska milt. Vad har vi idag? -4, mulet och svag sydlig vind, så att riktigt behagligt vinterväder.
Och det har fallit snö och det har smultit bort och det har fallit ny snö.
Ja, ja, så där som de här vintrarna har blivit, det varierar lite hit och dit, men att i alla fall så är det vinter och bra med is i kärgården, och det är ju fantastiskt fint. Mm.
Har du själv rört dig ute på isarna?
Ja, isvandringar hör till mina absoluta favoritsysselsättningar. Så jag, alltid när jag har möjlighet så vandrar jag eller skidar jag på isen för att se och njuta av naturen och sen spåra djur. Det är, snön är ju förredisk på det sättet att den avslöjar alla däggdjur som springer omkring, och det är ju roligt för oss som är intresserade av att titta på spåren och se vilka djur som finns. Mm.
Du gjorde en intressant observation häromdagen, men vi får lämna den till lite senare, för nu blinkar det redan på telefonlinjen. Hej hej, du är med i Naturväkteriet.
Ja, god morgon.
Morgon, morgon.
Jag var från Berge.
Ja.
Och jag har den 19 januari.
Ja.
Så får vi med Bergefärg och nu vet jag, Breitjärskid.
Ja.
Och så kom min CD-särla och satt sig 1,5 meter från oss på relingen.
Ja, det var otroligt.
Men det tycker jag, hej honom.
Ja, ja. Att den verkligen hade klarat sig. Trots att det har varit så kallt.
Ja, hon satt nog säkert i 3 minuter och vippa på kärten som dina brukar göra när de kommer.
Ja, ja, precis.
Och så får hon nordvart.
Ja. Hon är nog förlorad säkert.
Ja, det var just det vi funderade på. Var ska hon få någon mat?
Nej, den enda möjligheten för en sedesälla så här år så är ju nog till exempel vid ett färgfäste där det finns öppet vatten. De plockar ju smådjur i vattenbrynet också från stenar, men att de här smådjuren har ju krupit längre ner för att inte frysa in. Och sen möjligtvis då en rävfarm eller minkfarm där den kan hitta föda.
Ja.
Ja,
nu var nog ovanligt.
Ja, ja, ute i naturen så klarade den sig inte. Trots att det ser det sällan nu. Höjt i våra tuffaste småfåglar, flyttande småfåglar. De kommer ut tidigt och flyttar bort sent.
Ja, de brukar väl komma i maj.
Ja, det kan komma i april redan. Mm.
Ja, det kan nog komma i april.
I april redan när isen börjar mörkna uppe.
Ja, just
det. Ja, det finns ett gammalt trevligt namn på sedesällan. Det är isspjärna. Det är spjärnan isär isen.
Ja, ja.
Mm. Mm.
Och vi kallar dem för spilito.
Ja, det är det vanliga idag, ja. Mm.
Ja, ja.
Ja, men det var en intressant observation.
Ja, nu jag tänkte att jag ska ringa och säga hur det var.
Ja, tackar, tackar.
Mm. Ja, tack.
Ja, hej, hej.
Hej. Och
mm. Ja, det är en otroligt munter och glad fågel. Den sedesällan är ju ursprungligen en strandfågel och trivs fortfarande på stränder. Häckar i strandvegetation och sånt där, i strandskogen.
Ja.
Men alla öppna ytor som människan har skapat, gårdar och barngårdar och sånt där, så passar för sedesällan bra också. Så därför har ju sedesällan blivit en fågel som lever mycket intimt med människan.
Ja.
Och blivit mångas favorit.
Ja. Hör du, som av ett sammanträffande, du sa att man kan se den här hos oss i april redan.
Ja.
Den här var inspelad i april något år enligt uppgifterna i skiva. Men det var i Värmland.
Ja.
Dit kommer den kanske rent av lite tidigare.
Ja, givetvis.
Mm. Mm. Och här har vi någon på tråden igen. Hallå, hallå, Naturväkteriet.
Ja, det var Söderberg Gustav från Närtes. God morgon.
Morgon, morgon.
Hör du, vad är det då? Vi har ju matat nu och håller på. 3 säckar har gått med foder i vinter. Men inga dom här trots.
Ja.
Jag har koltrosten är ju, så kommer ju som vi säger i Törtom och Närtes. Peronsjåron har vi ju, är ju flera och så där bort och olika sorts småfåglar. Men inga dom här.
Ja, det här blivit tyvärr på det sättet att domherren har blivit en nyckfull vinterfågel hos oss. på många ställen där man matar småfåglar. Jag har träffat personer som har sagt att nu har vi äntligen fått domherrar till gården den här vintern, så det varierar, ja, varierar mycket, men den här allmänna trenden verkar ju nog vara att domherrarna minskar i människans närhet på vid de här fågelbreden. Förr var det ju bombsäkert att man hade domherrar under vintern, och speciellt om man bjöd solrosfrön och hampfrön, så då var ju domherrarna på plats, men nu har jag inte kollat upp den här trenden om domherren minskar eller ökar i antal, men att då man ser till exempel hur våra skogar ser ut idag, så ju fler kalhyggen så desto mindre fåglar som trivs i skogarna, och domherren höjer till de fåglar som är skogsbunden, och så där kan finnas en förklaring till att vi ställvis saknar domherren.
Det var så där kallt, så gick det fem liter solrosfrön varje dag.
Ja, det förstår jag. Ja. Sen är ju domherren en vintertid också en så kallad strykfågel. Den flyger, alltså stryker omkring i landet och från plats till plats, och sen om den hittar då ett bra ställe så kan det samlas ganska många domherrar på platsen. Och så finns det ju domherrar också som stryker iväg eller flyttar iväg till Europa, kontinental Europa. Så att här finns lite olika förklaringar förstås till att domherrar...
Ja, ja. Men då, de här talgbullarna då var jag köpte på en stor kedja. Ja. Kedja, ett sånt där enbart med talgbullar, men De åt
inte något av det. Nej, det fel med de här tallbollarna är att det finns för lite fett i dem. Fåglarna vill ju ha fett, så mycket fett som möjligt. Och när man ser på innehållsförteckningen till exempel för sådana här tallbollar, så kan man konstatera att fetthalten är ganska låg. Det är mest bindämnen och växtdelar och sånt där, och det passar inte för småfåglarna under vintern. Så när du väljer tallbollar, så se på innehållsförteckningen och välj sådana tallbollar som har hög fetthalt, eller så lagar du egna.
Jo. Det här, de där stora korvarna,
ja.
De har nog gått.
Ja, det är mer fett i dem.
Jo.
Och där kan man också kolla fetthalten i de olika märkena och välja den fetthalt som är högst.
Det där har man också hört. Nej. Man har bara tagit och köpt och inte, ja, inte man tittar på innehållsförteckningen.
Nej, men det är alldeles som du säger, att vissa märken så går inte åt, och det är helt enkelt för att fettet saknas.
Jo, men jag tackar för det här.
Ja. Mm.
Hej.
Okay.
Samma lärdom med fetthalten fick jag ju lära mig i fjol, och jag tog hit några bollar som jag visade dig som inte hade gått åt.
Ja.
Det var väl något 25% eller något sånt.
Ja, det var låg procent i alla fall, och det är för lågt för fåglarna, för att det som småfåglarna nu söker, så det är ju fettrik föda. Och till exempel frön som solrosfrön och hampfrön, så de har mycket fett i sig, och därför äter de gärna av de här fröna. Man kan säga att gullsparven är nästan enda undantaget. Gullsparven äter helst havre, därför att det passar den bra och den klarar sig på den föda. Men nästan alla andra fröätare vill ha de här fröna med hög fetthalt.
Ja. På tal om det här med småfåglar, jag konstaterar här att då det var så där kallt med en barmark, så då hade inte liksom just några fåglar hos oss där jag hade hängt ut en korv och sådana bollar och grejer. Men nu när det snön täckte marken, så då duger det.
Ja.
Då var det en flock med talgoxar där till exempel och picka i sig.
Så är det med snön. Snön stänger ut fåglarna från mycket föda, och när marken är helt snötäckt, så då kan inte söka föda på marken. Vi har ju vitt nu överallt. Och också i träden så är det en hel del snö, och det stänger också ut småfåglarna från ganska många matställen.
Så om man vill värna om våra vingade vänner, så nu är det tid att,
visst.
Handla hem. Men kolla den där fetthalten då förrän man sätter pengarna i disken.
Ja. Tidigare var det ju allmänt att man använde fettsvålar från grisar som man kan få till ett billigt pris från sin egen butik. Då.
Ja, men nu, köttdiskarna försvinner ju i de små butikerna, så det är svårare och svårare att få tag på.
Ja, men det finns också en del butiker som har färdigt förpackade fettsvålar. Och där är ju fetthalten hög, och det vill fåglarna ha.
Ja, bra. Här är någon på tråden igen. Hallå, hallå, nu är du med i sändning.
Ja, god morgon, det är Birgitta. Jag måste rapportera, jag har nog domherra varje vinter och tre gånger om dagen kommer de och äter.
Ja.
Och det är 6-7 stycken.
Ja.
Får jag fråga, var någonstans bor du ungefär?
Kvävlag, kväv i skogen.
Ja, ja.
Det passar väl bra åt dem.
Ja, utan vinare.
Men för 6-7 år sedan så kunde jag se 15 på en gång.
Ja, precis.
Men det är ju länge sedan. Men
ja.
Nu de sista åren så har jag nog haft ungefär det samma som kommer.
Ja, ja.
Så det är roligt med dem.
Visst är det, ja. Ja.
Till
ja, det är sådär. På vissa ställen så finns det domherrar, men på andra ställen finns det inte. Och det är tyvärr ett faktum idag att det verkar vara så att domherrarna är färre till antal.
Jo, nej, man hör ju de klagar, de ser inte några domherrar.
Ja, ja.
Så jag måste ringa och säga, jag har nog dom, ja.
Ja, det är en god tröst.
Ja, och mitt djupoglar har jag, och hagspettar och
ja.
Grönskrik och och
skator
kommer.
Ja, skatorna är finurliga.
Det är så fin.
Ja, visst.
Skulle det vara sällsynt, skulle det nog vara prisat dig då.
Ja, ja, det har du alldeles rätt i.
Ja, någon god fortsättning.
Ja, detsamma, hej. Detsamma. Hej, hej.
Intressant läte.
Ja, det här är ju talgoxe och grönfink också, men det är det här sakta pratande och djuande som är domherrens läte. Alltså domherren, där var grönfinkens drill, men domherrarna har mycket anspråkslös sång och man ska vara ganska nära för att höra den här sången. Mm. Och en förklaring, den främsta förklaringen till det är att de lever parvis. Så det hör till de få småfåglar som bildar livslånga par. Och han behöver inte varje vår sjunga för fullt för att få en ny hona.
Ja, ja.
Utan den hona som han har valt och som han har fått, så håller honom sällskap och är honom trogen. Mm.
Och som har valt honom.
Ja, precis. Ja, ja, det, är alltså, ja, ja. Det här valet sker i båda riktningarna.
Förstås.
Ja.
Men hördu, om domherrarna är sällsynta, så domfruarna, eller vad ska vi kalla det, det tycker jag är ännu mer sällsynta. Det är förstås, de har ju inte lika den här röda brösten som man ser dem lika bra med.
Mm.
Vid fågelbordarna brukar det vara ännu mer sällsynta. Eller har jag fel?
Nej, det finns ett, normalt så finns det ett litet överskott av hannar bland fåglarna och det här. Och det är en naturlig företeelse, för att hannarna syns mer och hörs mer och blir mer tagna av rovfåglar. Så det är bra att det finns en liten reserv. Men nog har du rätt. I många fall så ser man något fler hannar än honor.
Mm. Det är skyggare honorna att våga komma fram.
Nej, det är det inte.
Okej. Okay. Naturväkteriet är programmet. 063-200-200 är telefonnumret. Jag ska se om någon har skickat in någon e-mail. Nej, men det går alltså. radiovega.osterbotten.yle.fi om du har råkat fotografera något intressant i naturen. Hans, här före sändningen så ställde jag nyfikna frågor om din kamera, för du fotograferar ju på dina vandringar.
Ja.
Jag tänkte att du måste ju ha världens Bamse-objektiv. 500 millis objektiv och sådär. Men nej.
Ja, nej, jag har ingen systemkamera. Jag har en ganska anspråkslös kamera med fast objektiv. Så man har en zoom och man kan ta närbilder med den och sådant. Så det är en sån där, ja, knutnävstor kamera som är ett lämpligt paket för mig.
Mm. Och den duger för att illustrera böcker?
Ja, det gör den utan vidare. Ja.
Jag tänkte om någon lyssnare har läst dina böcker och sitt foton att oj, att jag ska vilja ta bilder. Så det är inte fast i tekniken i alla fall. Man måste inte betala 1 000 euro för att...
Nej, den här digitala tekniken är så bra idag så att man klarar sig med, så att säga, relativt enkel utrustning. Mm. Jag har nog konstaterat att jag behöver ingen systemkamera, alltså digital systemkamera. Och det räcker bra det som jag har.
Jag formulerar 3 T:n här. Det är teknik, den är skick. Då är det tid och tålamod som behövs också. Det är det som är hemligheten, att man har tid att vara ute i naturen och tålamod att vänta på
givetvis, den där
bilden.
Mm.
Bra. Oj, nu blinkar det på 2 linjer. Liv i luren. Hallå, Naturväkteriet här.
Ja, hej.
Hej, hej.
Är jag nog på rätt linje?
Nu är jag med i naturväkteriet.
Ja, men jag tänkte om jag är på orätt linje.
Nej, är du inte.
Nu är jag ursligt i varför det är förkyld, men
ja.
Det brukar fåglar varandra förkyld.
Ja, det kan hända att de får sjukdomar.
Ja. Mm. Nej, jag tar ännu det samma just det som jag talade om sist, det kokosfett.
Ja.
Mm. Att det tycks de nog tycka om för att inte för att de på dem de bollarna nu. De på dem de, som jag har lite i dem de bitar, det finns ju det nätet på dem de löt och grönsaker som han kan lägga in i.
Ja, ja, kokosfett är bra.
Mm. Jo, jo, och det tycker nog om.
Ja.
Nu, jo, det var bara om.
Ja, ja, tack ska du ha.
Hej. Mm,
hej.
Då tar vi en följande. Hallå, hallå, nu är du med i naturväkteriet.
Ja, Jukka Lahtinen från Vörå. Ett ögonblick, jag ska stänga eller sätta radion ner. Ja, det här, jag ville bara informera att här finns också i Vörå, var jag bor, det här. Både domherrar och många andra fåglar.
Ja.
Fågelsort, det här är arter om. Och i det här, innan det blev kallt och det var barmark, vi hade en bovink här.
Ser du bara? Mm.
Och det där, nu har jag kollat varje dag att syns den till eller om den strök med det där kyla. Men just idag, när ni börjar ungefär det här naturväxteriet, börjar kom den tillbaka. Så nu sitter den här och äter åt det där.
Det var trevligt.
Ja, den har klarat sig, den där kylan.
Ja, det är den där födan som är det viktiga. Så länge de får mat så att kroppen hålls varm så klarar de sig.
Ja, och som sagt, domherrar finns också.
Ja, bor du i skogen eller skogskanten?
Nej, alltså vi har nog ganska mycket som in skogen bor vi.
Nej.
Men natur runt omkring, alltså vår tomt angränsar till det här grönområdet.
Ja, ja.
Så att vi har skog och eller träd.
Träd, och det är ju det som domherrarna vill ha.
Mm. Ja, och sen faktiskt skog också. En bit ifrån, men inte riktigt in i skogen, men att det där.
Ja.
Så, det var bara det som jag ville.
Ja, det var trevligt att du ringde in din observation. Okay. Mm.
Ja.
Mm. Hej, hej. Hej.
Bofinken, ja. Hur är det? Har den något ljud för sig på vintern?
Ja, man kan höra den där försiktiga fink-fink. Mm. Men den sjunger inte på vintern.
Vi ska höra vad det hör. Vad
den håller nog näbb.
Det är bra. Vi ska se vad vi har på skivan.
Mm. Ja.
Det var den sången, ja.
Ja.
Får vi längta fram till våren och sommaren för att vi får höra mer av den var.
Ja, ja. Det är den här riktiga glada sångaren som sitter och sjunger mitt i solskenet.
Ja.
Mm.
Ja, jag ska ta och titta i e-postlådan om någon har skickat in. Har vi någonting outrett? Nej, men du har fått ett litet...
Ja, jag har fått ett
vi, en tändsticksask.
Jag har fått en tändsticksask av Bengt Eriksson i Vanda. Och han lyssnar på vårt program och har lyssnat troligtvis nu som bäst för att få det svar på sin fråga. Och han har byggt en bastu i en uthusbyggnad, och i bastun så kommer det in, på hösten så kommer det in en massa små kryp som invaderar bastun, och han undrar vad det här är för djur och vad man kan göra åt det. Det här är gråsuggor. Det är faktiskt ett kräftdjur. Det är gråa som namnet säger, och ganska platta. Det liknar bältor. Små bältor, de här, om lyssnarna kommer ihåg hur bältan ser ut. Så. Och det här är faktiskt ett kräftdjur som lever på land, annars lever ju kräftdjuren i vatten.
Är det det enda kräftdjuret?
Ja, det är det enda kräftdjuret som lever på land. Och den har faktiskt gälar på sina ben, så den måste vistas på fuktiga ställen. Och man kan hitta gråsuggor utomhus i trädgården, om man vänder på stenar eller brästumpa, så då finns de där under i skydd. Mm. Och är då mycket aktiva förstås på natten då det är fuktigare och svalare. Och så trivs de då i till exempel källare eller i uthus. Och det är säkert därifrån de här gråsuggorna har kommit, från det gamla uthuset. Därför att i de gamla uthusen så är det ju jordgolv och brästumpar och ved och allt möjligt. Och de lever på virken som är mörket. De deltar inte i den här förstör, alltså de åstadkommer inte förmörkning av virke, förstörelse av virke, men de kan äta av, alltså de äter gärna av ordentligt mörket virke.
Ja.
Så det hjälper till att bryta ner det här, bland annat det, trä till mindre beståndsdelar. Och det här kan ju vara störande förstås. Jag förstår att de kommer in på hösten när det blir lite kyligare, så kan de komma in i bastun då och hittar sin vintertillvaro där.
Ja.
De är inte farliga för byggnaden, men många gråsuggor så visar att det är fuktigt. Så det är indikatorer på att det är fuktigt i en källare eller ett vedlider.
Man ska närmast vara tacksam över att det finns.
Ja, det säger till någon om det är för hög fuktighet. Det är klart, i ett uthus med jordgolv så där stiger det ju fukt hela tiden upp ur marken, så det är ju ingenting att göra åt det. Men att får man mycket gråsuggor i en källare eller en bastu, så kommer man fundera att är det för fuktigt här, eller är det bara så att de söker sig in då i skydd och lever under byggnaden sedan sitt aktiva liv. Men en mycket intressant djurgrupp, gammal och ursprunglig, och ett märkligt fenomen då att ett kräftdjur har anpassat sig så bra till land att den lever hela livet på land.
Ja. Tack för det här paketet kan vi säga.
Ja visst, ja.
Det är ju betydligt enklare att identifiera något småkryp när man får se det.
Ja, man får se dem och studera dem och mäta dem om det behövs och sådär.
Mm. Ja. Så jag kan ju, vår postadress dit man kan skicka brev, jag har kort för morgondagens firasväng, men dit kan du också skicka foton och exemplar, specimens eller vad säger man på vetenskapsspråk.
Ja, exemplar är bra.
Radioväga Österbotten, postbox 1065101 Vasa, och skriv Naturväkteriet på paketet eller vad det nu är som du postar till nästa väkteri. Jag ska se, andra mars är den första onsdagen i sommar månad. Så då återkommer vi. Men vi har ju ännu 21 minuter på oss. Mm.
Och sen är det bra, vi tar gärna mot fotografier via nätet då, men att om ni fotograferar och har möjlighet att sätta en tändsticksask som jämförelseobjekt, så hjälper det mycket.
Ja.
Ja, tändsticksasken, den är klassisk och den har alltid samma mått. Mobiltelefonerna har ju olika storlekar.
Så är det. Ja. Om man råkar ha ett måttband med sig i skogen.
Ja, givetvis.
Ja. Ska vi ta den här, din observation som vi nämnde i början, sån där cliffhanger här för 25 minuter sedan. Du såg någonting igår som...
Ja, när jag såg en varg för andra gången i mitt liv och på vägen mellan Haapajärvi och Reisjärvi i, vad blir det, sydligaste delen av norra Österbotten.
Jaha.
Och det är ett område där det finns de vargfamiljer, vargrevir och vi råkar få syn på en var ensam var som kom springande över vägen när vi körde genom ett skogsområde, och den följde typiskt nog en sån här åssträckning i naturen. De har ju ofta, eller de vilda djuren har ju sina stråk som de alltid följer, oberoende om det råkar, människan råkar kalhugga området eller något sånt där, eller bygga en väg där, så använder de här. Och den här åssträckningen, så använder de. Kraftfullt djur, intressant att se. Och det är ju sällan man får se de här skygga djuren.
Ja, alltså andra gången i ditt liv, din karriär som naturvetare och naturvandrare. Så det säger något om hur ovanligt det är.
Visst, alltså vargen är ju sällsynt i vårt land, men det skrivs ju mycket om vargen, därför att det är ett djur som människan ser på både med skräck och fasa och intresse och omvårdnad. Så det är ju mycket delade åsikter om vargen och vargens rätt att finnas och sånt där.
Och den diskussionen lämnar vi det här. Men där du såg den, så där var det liksom inte, det är bofasta där.
Ja, det är bofasta. Ja, alltså det är ett känt revir och det var då ett ensamt djur från den här flocken som finns i det här området. Och det är ju få som får se dem, därför att det bedrivs en viss jakt på dem, licensbaserad jakt, och det är ju för att de dels hålla dem skygga, men dels också för att hålla vissa personer mindre aggressiva, minska den här aggressionen. Man får då jaga ett visst antal och det minskar på de här sociala trycket, kan man säga.
Ja.
Ja.
Hör du, för att anknyta till det här med naturfotografi som vi nämnde tidigare. Mm. Hur gör de naturfotograferna för att då råka på, om du har sett den varje två gånger så du har inte hunnit fotografera någon. Ja. Eller att sätta sig vid de här kända stråken då och vänta och vänta och vänta.
Ja, det kan hända att man får vänta i 10 år och svälta ihjäl under den tiden, men de här varje bilderna som finns, så det är ju nog tagna vid åtlar, så man matar den precis som man matar talgoxar hemma på gården, och så kan man fotografera. Det är ju svårare, men det är möjligt.
Ja. Av våra, ska vi säga, rovdjur eller djur i naturen, vilket är det svåraste att knäppa på bild?
Lon är väl nästan det knepigaste, därför att man kan inte locka det till matplatser.
Jaha.
Ja.
Det låter sig inte luras av.
Nej, den ska ju ha färsk föda.
Just, okej. Okay. Har någon på tråd? Hallå, hallå, Naturväkteriet.
Ja, Mikael Eriksson här, hej.
Hej, hej.
Nej, jag har också varit att prata om gråsuggor.
Ja.
Så finns det ju en annan mask som man kallar till silver.
Silverfisk, ja.
Silverfisken, ja.
Ja.
Varifrån kommer han riktigt? Jag tycker att vi har ett nybyggt hus och vi har... Ja, jag sitter i en röss i källaren nämligen, i pannrummet.
Ja, ja.
Varifrån jag tycker ett nybyggt hus, varifrån kommer de från början?
Ja, till ett nybyggt hus så kan det komma framförallt med material, med rörmokarens, transporterade rörmokaren till exempel, redskap, eller i det här skomönstret där det finns då lite jord och damm och sånt där kan silverfisken också gömma sig. Så när det är människan som transporterar de här silverfiskarna från ett hus till ett annat. Sen när det gäller höghus, så har det kommit silverfisk till en våning, till en lokal, så kan det sprida sig via de här längsrörledningarna då till alla lokaler och slå sig ner då i badrummen och duschutrymmen.
Ja, jag minns så länge jag bodde i stan, så i ungdomen så hade jag dem i lägenheten där jag bodde, Lövvässan, där så hade vi dem också.
Ja, ja. Och det var... man kan ju alltså, du själv kan hämta silverfisken till ditt hus om du till exempel är på besök hos några vänner och sånt, och de har silverfiskar i sin lokal och du går på toalettbesök då, så kan du få då silverfiskägg till exempel på kläderna eller i skomönstren och sånt, så att vem som helst kan hämta de här silverfiskarna till en lokal.
Jaha,
det är ja. Och det är alltså effektiva att sprida sig de här silverfiskarna.
Ja, jag undrar just på den att jag bara som rör sig här i pannrummet. Varifrån för att vara liksom...
Ja. Så det kan komma med material, med människor, med dig själv eller någon som besöker dig eller rörmakaren och sådana. De har många, många vägar att komma längs med.
Ja, just ja.
Ja.
Okej, jag får tacka.
Ja, tackar.
Tack.
Hej.
För då, om gråsuggan var en fuktindikator, så vad kan man säga om silverfisken? Behöver den också fukt, eftersom den lever i badrum och så?
Ja, alltså den behöver fukt då för att leva, men den är inte en indikator som gråsuggan, därför att den andas inte med lungor, eller med gälar, utan den andas med lungor, primitiva lungor. Mm. Och så den behöver inte hög fuktighet, men den trivs, du vet, i de här avloppen och vattenlåsarna där det finns då fukt, så där får den fukt den behöver. Och sen nattetid så kan den då springa omkring i lokalen och äta brödsmulor och dammkorn och sånt, och sen återvänder den till det här fuktiga stället. Så att silverfisken är inte någon indikator på att det är något fel, till exempel att det är för hög fukthalt, att det har varit någon vattenläckage eller sånt.
Mm. Och den kan den vara till förfång för människan? Den är ju rent.
Nej, den är inte det, utan men många tycker inte om den.
Nej, no, den ringlar på där.
Ja, ser inte så kul. Ja, jag tycker ju att den är oerhört intressant. ett oerhört intressant djur och ett mycket gammalt djur också här på jorden, och han passar sig. Och som sagt, den är tyvärr för många tyvärr då en effektiv art att sprida sig från ett ställe till ett annat ställe.
Ja. Nu har han, får du spänna ögonen här, för vi har fått ett e-mail, jag läser upp texten först.
Ja.
Hej, ikväll, alltså igår kväll, så hittade vi spår i snön längs stranden i Larsmo yttre skärgård, gissningsvis av utter, träddjur. Något märkligt med spåren var det där det var mer snö, 20 cm lös snö ovanpå hårdare snö. Det är något som har släpat efter djuret och slätat över spåren. Inget märkligt med det, jag känner till att uttern brukar släpa buken eller svansen i snön och rutscha ner för sluttningar. Men det är som det ska vara något kantigt som har släpat efter två av de här djuren. Tanken går till bäversvans, men det känns ju osannolikt att de ska färdas längs kusten. Och Jonas är det som har skrivit, och här skickar han foton här sidor. Det är som en skida nästan ska ha åkt.
Ja, ja.
Och det är, ännu jag ska se...
20 cent?
Ja, 15.
Knapp, 15, ja.
Mm. Så där har vi ett spår, här ett fotspår.
Ja, det är utter, ja. Vackra fotspår, ja.
Och här har de kanske rutschat på marken.
Ja, där har de rutschat ner för sluttningen, ja.
Men de här två första, alldeles faktiskt... Som en skida eller en låda.
Ja, ja. En liten pulkabacke.
Ja.
Ja. Ja, det är en utterfamilj, hon och med två ungar då, som har varit i farten och rutschat ner för de här slutningarna. De älskar ju att åka kana, de här utrarna, och det är ju lekfulla djur.
Mm.
Och,
men det är inte så att det är så pass leksamma att det knycker något föremål och dra med sig?
Det är inte omöjligt, nej. Ja. Nej. De kan leka på olika sätt, de här utrarna. Men det är möjligt att det kan vara någon tass eller tassarna som de har släpat i snön som har bildat de här sidospåren i så fall.
Ja, just det.
Ja. Föda brukar de inte ta med sig i de här pulkabackarna, utan de brukar äta sin föda som då består till största delen av fisk på iskanten. Så att... eventuellt något föremål eller sen tassarna.
Ja.
Ja, men bra bilder och mycket bra att det fanns måttbandet med.
Just det, exemplariskt.
Ja.
Tack till Jonas i Larsmo.
Ja.
Och ja, radiovega.ostabotten@yle.fi, det är adressen. Och 06-3200-200 telefonnumret som ni känner till, för det har ringt en hel del redan. Men fler samtal ryms, vi har 10 minuter på oss.
Mm. Just utterobservationen så har blivit allt allmännare idag i Österbotten. Aha. Både och framförallt då i kust. Alltså det här, utan har ju alltid förekommit vid de rinnande vattendragen och år älvar och vid sjöar och bäckar.
Mm.
Där de har klarat sig bra, men i skärgården så dog det ju bort dels på grund av jakt, men sen de här klassiska miljögifterna så gjorde slut på utterstammen. Precis som det nästan gick med selar och havsörnar. Ja.
Men den har kommit igen.
Den har kommit igen, ja.
Mycket bra.
Och det är mycket gott tecken.
Ja. Samtal på gång. Hejsan, är du med i sändningen?
Ja, hej, hej. Det är från Tarjar. Men det gäller egentligen Evijärvi.
Ja.
Vi har ju havsörn, märkligt nog, i Evijärvi.
Ja.
Och nu undrar jag, då jag var dit i min villa i Evijärvi här för någon vecka sedan, så såg jag harspår.
Ja.
Som kom över sjön och in under min brygga.
Ja.
Men fortsatte inte därifrån.
Ja.
Kan månne havsörnen ha varit i farten och tagit den utan att lämna några extra spår?
Hur färska var de här harspåren?
No, de var nog så bara någon dag kanske.
Ja. Det är mycket möjligt att alltså, titta under bryggan.
Ja, jag tittar ingenting. Det var precis i Där som om haren skulle ha försökt sig under bryggan.
Ja.
Där stannar spåren.
Ja, ja. Alltså det finns två fåglar som kan ta en skogshare då. Det är säkert skogshare det frågan.
Ja.
Ja, skogshare och flyga iväg med den direkt. Och den ena är havsörnen. Ja, det finns tre. Havsörn, kungsörn, berguv.
Ja, just det.
Ja, men normalt så ser man ju de här vingslagena, vingavtryck i snön.
Ja.
Ofta gör rovfåglarna så att de slår sitt byte och så står de på sitt byte och pressar de här klorna in i kroppen då, på byte och dödar byte på det sättet. Punkterar lungor och hjärta med de här klorna. Och då brukar de förstås stå på stället. Sen finns det vissa fall där då till exempel en havsörn eller kungsörn i flykten tar en hare på öppen mark och sen flyger iväg med den. Så det förekommer ja. Också.
Ja, just det. Mm. För det här, vi har ju också berg ju
ja.
Här mellan Evijärvi och Smågrund.
Ja. Men det som jag undrar lite är att det fanns bara inspår men inget utspår.
Mm. Bara inspår under bryggan.
Ja, och det finns, alltså de här stora rovfåglarna, de kryper inte in under en brygga och plockar en hare utan...
Men det var som om det gick inte riktigt under bryggan utan det var liksom längs stranden och på väg mot den där bryggan.
Jaha, just ja. Och sen var det ingenting.
Ja.
Ja. Då finns det den möjligheten att havsörn eller kungsörn har tagit den i flykten.
Ja.
Ja.
Ja, jag ska prova skicka bilden åt er. Jag försökte med ja. Telefonen ta en bild.
Ja.
Så jag ska göra det med samma som vi slutar samtalet.
Ja, fina saker.
Ja.
Mm.
Tack.
Hej.
Hoppas det hinner fram här. Det är 20 minuter av naturväkteriet kvar.
Mm.
Intressant det där.
Ja visst, ja, det har kommit många intressanta observationer idag.
Mm.
Och det visar än en gång att många människor är mycket naturintresserade.
Ja.
Och följer med händelser och vill ha förklaringar till vad som har hänt.
Mm. I väntan på det här fotografiet, jag håller ögonen på inboxen, eller nästa samtal, så ska vi blicka framåt lite då. 2 mars är följande. Nähä, nu har vi någon på tråden.
Ja.
Jag ska sluta snarvla. Hallå, naturväkteriet här.
Ja, det är Ulla-Maj här, Gåron från Kvävlax.
Ja.
Du, kan en hackspett jama som en katt?
Ja, det finns ju spillkrågan som kan ju ha vissa jamande leten. Som,
jag skulle ha varit spillkrog.
Ja,
alltså, det var i måndags, den här soliga dagen,
ja.
Februari ja. På dagen. Och jag kom gående så längs gångbanan och det där och vid grannens lärkträd så satt en fågel, jag tyckte stor, jag tyckte den såg ut som en hackspett faktiskt.
Ja.
Och det där grå och jag tyckte också att jag såg något rött. Och det där, och den hade ett förskräckligt som ett varningsljud, ett riktigt skrikljud.
Ja. Men
och sen när det skrikljudet tystna så var det precis som den skulle jama som en katt sakta. Riktigt. Så jag måste faktiskt sitta där en katt också. Att den är den varnar den för katten? Alltså det var riktigt märkligt.
Mm. Men det var en grå fågel.
Ja, alltså den var grå, den var inte svart.
Ja, men då måste det vara en gråspett i så fall. En hanne eftersom du såg rätt på huvudet.
Jo.
Och nu har jag
inte... Vi ska ta och lyssna. Jag vet inte om du hör Ulla-Maj via telefonen, men annars får du gå till radion. Akta dig för rundgången. Här kommer gråspetten.
Ja.
Det är gråspettens...
Kunde det vara det där? Alltså, men det var precis som den skulle vara. Den är som skrek nästan.
Ja.
Och jag tänkte att är det något? Och jag gick närmare och den höll sig kvar i träd. Det bara hoppade lite högre upp.
Mm.
Och det där gick ännu närmare och sa någonting. Men det där, sen till slut så flög den. Och den flög, den var dålig att flyga.
Ja.
Den flög över landsvägen och for till en, så att säga, en gran sen. Mm. Såg jag inte mera. Just det där jamljudet, alltså, som ett svagt, som ett kattjam.
Ja. Den kan säkert ha ett sånt lete också för det här... Det här letet då som vi spelar upp här, så det är ju dens revirrop på våren och de har ju också andra djur då. Och jamande djur ingår i repertoaren hos vissa hackspettar.
Just det. Ja, då var jag nog på rätt spår. Mm. Men jag började tänka att jag sitter i synen eller jag har hört märkliga saker. Men det var nog verkligen precis som jag skulle kunna ha en katt som ska sitta och sakta jama.
Ja. Mm.
Just det.
Bra.
Tack så mycket.
Tackar.
Hej.
Här har vi någon på andra tråden. Naturväkteriet här. Hej.
Ja, hej. Här från Ytejepo.
Ja, hejsan.
Hej. Vi samma sitter och lys på er så kom 4 vad heter det? Bärushoror.
Ja, nötskrikor.
Och tar och äter under trä. Men jag sa fundera, kan det väl skvattet rasta över vintern?
Ja, det kan nog.
Ja, nu har jag nog säkert det som åtgärder mig.
Ja, skvattertrasten eller björktrasten som den heter officiellt, så den kan övervintra, och den har faktiskt ett gammalt trevligt namn, den här björktrasten, och det är snöskata.
Och
det visar ju att eller berättar att den inte undviker vintriga förhållanden. Och alltså under riktigt bärrika höstar och vintrar så har vi en hel del björktrastar som övervintrar hos oss, tack vare bärförekomsten.
Ja, när det här koltrasten var på backen så länge han var uppträd åt. Så tar det turas det om att det var färdigt, så kommer hakspettin.
Ja.
Ja. Nu var nötskrikorna riktigt jästar ut och skoda.
Ja, det är vackra fåglar, de här nötskrikorna.
Ja, nog hej också. Nåja, tack och hej.
Tack och hej.
Hej. Om någon är otroligt kortfattad, ja, här kommer nog sista samtalet. Hej, nu har vi bara halvannan minut på, så du får fatta det kort, men nu är du med sen.
Jag fick inte fram foto. Har ni en annan nummer då? Jag ska skicka foto.
Du ska skicka det på...
Alltså, jag som från Evijärvi.
Jo, du ska skicka det på e-post radiovega.osterbotten@yle.fi.
Jaha, just
är den vägen? Ja,
den kommer nästa vecka.
Jo, eller nästa månad. 2 mars har vi nästa vecka.
Så är det. Ja.
Men skicka in omgående, hör du, så hinner Hans begrunda det här mysteriet.
Precis.
Bra, tack, hej.
Tack.
Just det. Ja, det var sista samtalet i denna månads naturväkteri. Tack till alla som har deltagit. Ska vi blicka lite framåt då, mars? Det börjar kanske, när vi får se hur vintern håller i sig, om det är takdroppstid och fåglarna börjar leva upp och slå brillor.
Ja, det som har hänt nu, det är ju att det blir ljusare dagar, längre dagar. Det är ju en härlig känsla man får då man konstaterar det. Och i början av mars så har betydligt längre dagar. Det blir allt ljusare på morgonen och kvällarna blir allt längre. Så det är ju en fantastisk tid då. Om nu vintern fortsätter mild, så då kanske vi får den här vårbrytningen redan i början av mars. Det har ju, sånt har vi ju haft tidigare de här, under 2000-talet. Men så det är normalt, så brukar vinterns ryggrad knäckas på vårdagjämningsdagen, är det den 21 mars. Så att, någonting däremellan.
Ja.
Ja.
No, vi ser fram emot allt som kommer att hända här under februari månad. Och alltså, 2 mars är Hans Hestbacka än en gång här för ett naturväkteri. Då är ni välkomna att delta. Och det går som sagt bara att skriva in här under tiden. Så har vi laddat upp kanske med ett batteri med frågor då.
Ja, det är alltid intressant att få också gammaldags brevfrågor.
Ja, adressen en gång. Radioväg Österbotten, postbox 1065 101 Vasa. Och skriv naturväkteriet där.